Historiskt är hängmattan. Hur bra låter inte det?
Låter fint, det låter bra.
Yes, och välkomna till Sommarpodden. Vi hälsar er välkomna till ett andra avsnitt. Och dagens tema är historiskt i hängmattan. Så vi ska så hänge oss åt historiska berättelser.
Ja.
Och Ophelia här.
Eva här.
Yes, och hur känner du inför det här, Eva? Är det någonting som du känner att du går igång på eller kommer du typ att somna i hängmattan med boken i ansiktet?
Ja, det kan ju hända att man somnar. Det händer ibland. Därför är det här med tjocka böcker, det är inte så bra. Kan man ju skada sig faktiskt. Men jag gillar ju historia och gillar historiska romaner. Men det beror lite på vad det handlar om, känner jag. Är ju, som jag har berättat tidigare i podden, också lite trött på andra världskriget. Men ja, det är lite för mycket. Och jag förstår ju att det är jätteintressant och spännande att skriva om. Det förstår jag ju. För det är ju en omvälvande tid verkligen. Men ja, men gärna lite annat.
Jag håller med.
Ja.
Det är så mycket dramatik och kärlek och men det är sorgligt också.
Ja, verkligen.
Jag älskar precis som du historiska romaner. Det är ju typ mina absoluta favoriter. Jag gillar ju liksom, alltså berättelser tycker vi alla om som läser böcker i största allmänhet. Men det är i
Ja.
kombination med historia som är mitt favoritämne. Både var i skolan och jag älskar det fortfarande. Det blir ju liksom en lyckad kombo för mig. Av den anledningen att jag tycker att man lär sig någonting nytt samtidigt som man får en schysst berättelse. Så det är liksom två bra saker på en och samma gång. Det bästa av två världar. Det finns inget att invända här. Så
Nej,
känner jag.
jag kan hålla med, absolut.
Så, hur pass poppis är de historiska romanerna bland våra besökare tycker du? Lånas de mycket?
Ja, alltså jag tycker väl att det är en av de genrer som lånas mest, egentligen. Det är väldigt poppis med historiska romaner. Vi har ju brytit ut dem så att det ska vara lätt att hitta och sådär, precis som vi har gjort med deckare och thriller och feelgood och lite andra.
Bara det här är också bra.
Ja, men det finns ju väldigt bra deckare och så
Jo, jag skojar bara.
också. Men ja, men som sagt, men det lånas bra, absolut.
Ja,
Det
jag
gör
tycker
det.
i Rotebro igår, då satte vi ju faktiskt upp jättemycket på just historiskt. Det var liksom mest historiskt av alla genrer som var där igår. Så i Roten lånas det också väldigt mycket historiskt.
Det gör det.
Sånt tycker jag om att se.
Ja, så det är kul.
Ja, men precis. Vad har vi för någonting där? Catherine Webb är ju en som jag har fastnat för, som är på den historiska hyllan. Elisabeth Nemeth, vår Sollentuna supertalang, hon skriver också en del historiskt.
Ja,
Det är också
absolut.
jättebra och vi väntar på att hon ska komma ut med en ny bok här snart.
Ja, precis. Då får vi återkomma till Elisabeth.
Ja, det måste vi göra. Okej, men kan du klämma fram några favoriter då, som rankas som historiska romaner? Något som du till och med kanske skulle kunna rekommendera?
Ja, jag kan väl börja med, vi ska se, att rekommendera en roman som heter, ska vi se här, En enkel till Amerika av Marie-Louise Mark. Hon brukar skriva feelgood-romaner och har skrivit en som heter Juni, juli, halva augusti som är jättebra. Men nu har hon skrivit en historisk roman. Och jag vet att det bygger lite på en berättelse om hennes föräldrar. Alltså väldigt löst så då. Men den här handlar om det 50-tal. Så att det är inte så långt tillbaka i tiden, men ändå. Och utspelar sig i Flen, där unga Ingrid längtar ut i världen. Och hon jobbar på Högbergs konditori och det ger ju pengar till hyran. Men det som Ingrid drömmer mest om, det är att skapa festkläder. Ja, och som tillsammans med sin bästa väninna så gör hon en bussresa till Paris. Det här är en bok för dig, vet du.
Nu har jag.
För att äta croissanter och dansa.
Jag gick med på Pressbyrån också.
Eller
Alltså äta
hur?
croissant, men det är roligare att göra det i Paris.
Absolut. Men så möter hon då amerikanen John. Och han är också turist i Paris. Och attraktionen blir så här omedelbar. Och Ingrid förälskar sig handlöst.
Såklart.
Och sen går det några månader. Och då befinner hon sig sen på den lyxiga Amerikabåten MS Stockholm. Och åker till New York. Med en enkel biljett. Och sen, för John har friat. Och och sen då kastas hon in i en värld av nya traditioner och en längtan att passa in och sådär. Men det blir lite svårare än förstås, än hon har trott och så. Men hon slits mellan det gamla och nya livet och var hon är hemma och sådär. Så att det här är väldigt känslostarkt och att kasta sig loss och lyssna till sitt hjärta. Mm. Och det är då alltså på 1950-talet. Därav den historiska kopplingen.
Mm.
Ja,
så att kvinna med röd klänning på omslaget.
Precis, man ser bakifrån. Mm. Det där ska vi ta upp vid ett annat tillfälle.
Ja, mycket röda klänningar ser vi.
Jajamän. Jag har en annan här som heter Sånger om kärlek och krig. Som är skriven av Santa Montefiore. Och det här är en serie, eller en svit kan man säga, som handlar om familjen Deverell och liksom deras slott och den här familjens öde. Det står bland de gröna irländska kullarna ligger slottet Deverell. Tre väldigt olika unga kvinnors hem. De är alla födda år 1900. Så det här är ju lite äldre då. Kitty Deverell med det flammande håret, hennes bästa vän och kokerskans dotter Birdie Doyle och så Kittys engelska kusin, den uppseende veckan Cecilia Deverell. Och det här handlar ju om Irlands oberoende och ja, kämpande för oberoende ska jag säga. Och när kriget då bryter ut så förändras deras liv för gott. Och så till slut så hamnar de här i olika delar av världen och vänskapen splittras och svek och lögner, allt det här som.
Mm.
Och det här är ja, historisk romantik kan man säga.
Älskar Irland.
Extra allt.
Jag har ju bott på Irland.
Ja.
Så jag har vurmat extra mycket för det.
Det här är hemligheter, familjeband, vänskap. Och det är perfekt för dem som gillar Jojo Moyes och Rosamund Pilcher. Så det kan vi verkligen rekommendera. Och på framsidan här då, av just den här boken står en kvinna som man får se bakifrån. En rödhårig kvinna.
Väldigt fint rött hår.
Ja.
Sån där färg har jag alltid velat ha på håret.
Eller hur?
Ja, som så irländsk setter.
Jajamän.
Det har varit min dröm sen alltid.
Ja.
Nästa liv.
Ja, så de till att börja med då.
Ja. Ja. Då ska jag till med några torrisar här innan du gör det.
Okej.
Nej, men det är faktiskt väldigt bra. Livläkarens besök. Har jag tjatat om den förut? P.O. Enquist.
Ja, det tror jag att jag har hört något om den.
Ja, här, men jag kanske inte har gått in så bra på djupet då.
Ja.
Den kom ut den 20 september 1999 och tilldelades faktiskt Augustpriset samma år, minsann. Så det är inte bara jag som gillar den uppenbarligen. Nej. Den är även översatt till 30-tals språk.
Mm. Yes. Det är en väldigt bra roman.
Ja. Nej, men den är galen. Romanen utspelar sig alltså under 4 intensiva år i Danmark. Och den unge Christian den 12:e härjar loss.
Nej,
vad säger jag? Jag skrev 7, förlåt, nu har jag skrivit fel.
Christian den 7:e står det.
Tack, där klipper vi. Så. Ja. Nej, jag skojar bara. Christian den 7:e härjar loss. Men vet du, jag tänkte att jag bara... 5, jag vet inte vad jag tänkte. Jag skrev 7 och sa 10.
Ja.
12, eller vad sa jag? Skitsamma.
Ja.
7. Han ansågs i tid i alla fall vara sinnessjuk. Och när han år 1768 åker på någon, det här förstod jag inte, jag läste lite om det här nu för jag kommer inte exakt ihåg, på någon europeisk turné i alla fall, så anställde de ju en livläkare åt honom. En tysk livläkare som heter Johan Friedrich Struense, jag vet inte hur det ska uttalas, men någonting sånt. För att han ska hålla kungen under uppsikt helt enkelt. Ja, och den här livläkaren är en upplysningstänkare.
Upplysning är spännande.
Ja, väldigt. Och den här unge kungen gillar ju sin livläkare och han känner snabbt förtroende för honom. Och det innebär också att den här livläkaren, han får ett betydande inflytande. Och genom den här sjuka kungen så blir den här tyska livläkaren egentligen en väldigt mäktig person i Danmark. Den mäktigaste, i princip en envåldshärskare i Danmark.
Oj då, hoppla.
Så står det. Och det här snabba slutet på historien kommer av ett kärleksförhållande då mellan livläkaren och drottning Caroline Matilda av Storbritannien. Det avslöjas.
Oj!
Inte bra.
Drama!
Skämtar du? Det är på hög nivå. Alltså det handlar om de klassiska ingredienserna. Det är makt och kärlek och maffiga liksom omgivningar och... Det är som en historisk tårta.
Ja.
Voilà. Och den var ju bara så fascinerande.
Mm.
Jag tycker att den var, jag sträckläser den verkligen. Jag skulle kunna läsa om den. Mm. Det kommer jag inte göra. Men jag skulle kunna göra det. För det är så mycket annat jag måste läsa. Så den ska man ju läsa.
Mm.
Och sen tar vi samma författare igen. Levis resa. Den är också så bra.
Ja.
Den kom ut 2001 hos Nordstedts. Mm. Och romanen handlar om något så uppiggande som pingströrelsen i Sverige under tidigt 1900-tal.
Mm. Mm.
Och bokens titel hänvisar då till pingströrelsens ledare. Som hette just Levi Petrus. Och man får följa honom då från det att han var blott en arbetarpojke med drömmar om att bli en proletärförfattare till en maktmedveten andlig ledare. Tänk dig vilken livsresa.
Mm, verkligen.
Han var bland annat initiativtagen då till det som är dagens kristdemokrater idag tydligen. Mm, det låter väl knastetort.
Ja.
Ja, lite. Men hur som helst då, i centrum för den här berättelsen då, så står i alla fall Levis också förhållande till skalden Sven Lidman. Och det var ju till början hans främsta bundsförvant, men sen blir de bittraste fiender.
Mm.
Och det här tycker jag är intressant ur ett historiskt perspektiv, för att det var ju två stora folkrörelser som präglade 1900-talet, och det är arbetarrörelsen och så är det väckelserörelsen, den kristna väckelsen. Och alltså Levi, han är ju
det förmodligen... låter ju som en riktig historisk expert här nu.
Ja, visst gör jag. Ja, ja. Men det här är så roligt. Det är Mia och Ophelia Lindqvist.
Ja, eller hur?
Ja. Alltså Levi är ju förmodligen den största andliga ledaren som Sverige har haft.
Mm.
Väldigt omstridd då, men i princip bortglömd nu.
Mm.
Och sånt är också jätteintressant.
Ja.
Hur man kan vara så liksom. Och nu, och skulle du se hans namn så tvivlar jag på att någon skulle reagera.
Mm.
Det också
ja, vi kan behöva prata lite om den, för den lånas nog inte så mycket idag.
Nej, jag ställer alltid upp den. Alltså det här skildrar ju också den tiden på ett bra sätt. Alltså man får veta mycket vad som händer i Stockholm och runt omkring. Precis. Vilka strömningar, rörelser.
Ja, alltså, alltid trevligt.
Ja, sånt är ju väldigt, väldigt intressant. Och det får ju också oss att förstå vår samtid bättre.
Mm.
Och det vill jag gärna åt.
Ja.
Ah, nu blir jag helt till mig.
Ja. Härligt.
Ja, det är bäst att jag pausar så att du får ta något emellan.
Ja, precis. Nej, men jag ska ta upp en till som inte är så långt tillbaka i tiden.
Mm.
Som heter som en bok som har kommit i år som heter Lektioner i kemi av Bonnie Garmus. Och det här är en författare från ungefär 1957 från Kalifornien. Och det här är hennes debutroman.
Yes.
Det är en väldigt häftig framsida, kan jag säga.
Men den här känner jag igen.
Ja, jag har nog pratat lite om den tidigare tror jag. Det är som sagt 1960-tal i Kalifornien, och Elizabeth Sott är inte vad man skulle kalla för en vanlig kvinna. Hon drömmer om en karriär som kemist. Men forskningsinstitutet där hon jobbar har allt annat än en progressiv syn på jämställdhet. Den enda som verkligen ser Elizabeths storhet är Calvin Evans. Och han är en stjärnforskare, tillika roddare och enstöring, som faller pladask för henne. Lite kärlek där. Precis som vetenskapen är livet oförutsägbart. Och rätt vad det är, det här är ju häftigt alltså, så har Elizabeth inte bara blivit ensamstående mamma, utan även stjärnan i USA:s mest omtyckta matlagningsprogram.
Ooh.
Så här är mat också, Ophelia.
Ja.
Men Elizabeth lär inte bara kvinnor att laga mat. Hon lär dem även kemins lagar. Så hon tar liksom tillfället i akt här. Och utbildar. Och hur man ändrar status quo. Och att en kvinnas plats är ute i världen.
Mm.
Så att det här handlar ju mycket om jämställdhet och kvinnors rätt och sådär. Och också kemi och vetenskap. Så att det är spännande faktiskt, tycker jag.
Men alltså, jag tänker bakom är lite som kemi också.
Ja.
Alltså, man måste ju vara noggrann. Alltså matlagning kanske man kan svänga till det lite mer.
Ja, men bakning och sånt, ska vara noggrant.
Då kan man inte bara häfta lite hit och dit. Det blir ju fel.
Det sa ju hon, Birgitta, på vad heter, Hela Sverige bakar.
Ja.
Ja. Också att det var väldigt viktigt att man använde mått och
men det är som hösta. Kemi där. Ja. Att det går fel med experimentet annars.
Ja. Jag har ju absolut.
Sett exempel på helgen när döttrarna bakade och de tog en sån här amerikansk kapp istället för decilitermåttet.
Just
det är för mycket socker.
Ja.
Brända schackrutor.
Det
blev bara socker.
Det blev inte bra.
Nej, det blev inte bra.
Nej.
De gick inte att alltså äta med god vilja.
Nej.
Okej, då ska jag...
Har du några?
Ja, då ska jag väl fortsätta då här lite då. Apropå Herman Lindqvist så tänker jag ta upp den här Axel von Fersen.
Ja, ja.
Här får vi följa charmören och snyggingen och dessutom himla smart och modiga Axel då i hans liv. Axel talade faktiskt 6 språk. Mm. Han var en duktig tecknare och spelade både tvärflöjt och klaver. Mm, välartad gosse.
Ja.
Han deltog också i den tidens alla stora krig, inklusive det amerikanska frihetskriget. Han mötte Voltaire, Beethoven, Händel, Goethe och Napoleon. Lite name dropping.
Men verkligen.
Det är ju rätt så coolt.
Ja.
Men så gick han och körde ner sig i Marie Antoinette. Och det var väl dumt.
Ja.
Av alla damer i världen. För då fick han ju en rad problem. Så här har vi också alla ingredienser som man kan önska sig. En het snygging, en svårkomlig drottning, makt och pengar. Allt i ett historiskt satt miljö. Det är också färdigserverat.
Ja,
alla vet ju hur det slutar.
Ja.
Men trots det så är den ju väldigt läsvärd, tycker jag.
Mm.
Och man blir ju lite ledsen av deras vägnar också. Alltså de här konventionerna som alla hamnar i. När kärleken blir så omöjlig. Det är lite så här Romeo och Julia tema. Alltså det går ju bara inte.
Nej, men det är ju spännande. Det är precis som, vad heter hon, Anna Alastadius Larsson som har skrivit de här böckerna om 1700-talet också, om drottningar. Och...
Att det var hemskt.
Ja.
Hemskt, att vara fast i det här liksom. Och inte kunna göra någonting. Alla vet att det är kört. Fruktansvärt vad människor har tvingats in i genom åren.
Verkligen.
Så den tänkte jag slå ett slag för. Och jag tänkte inte berätta, jag tänkte bara snabbt berätta några snabbisar då. Sarites frihet av Isabella Jende tycker jag är också jättebra. Bör nämnas. Mm. Det är också om frihetskamp på karibiska öar. Mm. Man får följa slavars
liv där. Det kan du ta upp sen när vi ska prata om kalabalik i Karibien.
Ja, då kan jag, ska jag spara den till dig.
Ja,
det
är faktiskt den.
Då sparar jag den. Nu, det där sa jag inte. Då tar vi istället den tyska flickan som jag säkert har pratat om. Författare kommer jag inte ihåg, men det får vi kolla upp. Den är också så bra.
Mm.
Då är vi i och för sig tillbaka under andra världskriget som vi försökt undvika här. Men den är baserad på en sann historia. Och det är väldigt sorgligt tycker jag.
Ja, men det är klart att man ska...
har,
kunna prata om andra världskriget.
Ja, men jag skojar bara.
Jag har skrivit många bra... Många
men jag förstår också vad du menar, ibland blir man lite mätt på det.
Ja.
Och det här är ju som sagt baserat på en sann historia, att de har tagit passagerarlistorna från den här båten med de som försökte att fly från Europa.
Ja.
Men de hittade ingen hamn som ville ta emot dem när de var på det här skeppet. Så de blev, de fick inte komma i land någonstans. Och några lyckades komma i land sen på Kuba. Men sen var åter båten till havs och den var tvungen att återvända till hamn i Europa. Och där tillfångatogs flera av den judiska besättningen och flera slutade i sina koncentrationsläger också.
Ja,
men den historien knyter också an till World Trade Center-händelsen där september 2011. Vad säger jag? Den 11 september. Idag kan inte jag säga datum och siffror. Hjälp mig!
Ja. Hon är lite trött idag. Så ni får ha lite överseende.
Ja, inom parentes, jag har sitt dotters balklänning till klockan 1 i natt och kustleder. Så att jag är inte med idag egentligen.
Nej.
Inte med siffror.
Ja.
Och den berättelsen var väldigt fin. Det var en väldigt snyggt uppbyggd parallellberättelse. Som var... Jag önskar att jag hade skrivit den boken för att den var så snyggt. Fasen om man själv hade gjort det.
Och när vi ändå pratar om andra världskriget också, just det här med listor då. Så den här boken... De bortglömda namnens bok.
Men den har ju hemma.
Av Kristin Harmel, som handlar om... Som har blivit nominerad till årets bästa historiska roman. Och det är baserat på en sann historia. Hur en ung kvinna lyckas hjälpa hundratals judiska barn att fly undan nazisterna under andra världskriget. Paris 1942. Paris igen. Det är mycket Paris i vår
Väldigt mycket podd. Paris.
Ja, precis. Och hur det liksom, hur det utvecklar sig och sådär. Mycket, mycket spännande och väldigt bra bok.
Jag har den, jag har köpt den.
Ja.
Men den är lite så här, jag vill läsa den men samtidigt tycker jag att det är så jobbigt när jag vet att det är barn som är utsatta. Så jag håller på så här, jag drar mig för att läsa den fast jag vill läsa den. Det är alltid så här blandat.
Ja.
Jag kommer att läsa den men det känns som att jag måste vara ha lugn och ro när jag gör det för att kommer jag bli så upprörd.
Men om vi går tillbaka till det här som du pratade om Axel von Fersen. Just det här med drottningar och kungar och hela den här.
Jag verkar gilla det.
Ja, precis.
Alltså, glamour.
Jag älskar ju Gustav III.
Ja, han är lite spännande.
Ja, det är så kul att läsa om Gustav III. Så att den tidsepoken läste jag jättegärna om.
Tror du att han hade roligt?
Jag tror det.
Ja.
Jag tror att han hade det lite jobbigt också. Det tror jag.
Men det har vi ju alla.
Ja.
Även utan att behöva vara kungar och drottningar.
Det går upp och det går ner. Ja, precis. Ja, han var ju en våldshärskare. Så att, ja, han hade nog väldigt spännande en känsla av. Ja. Men i alla fall, det finns en hel del böcker om Gustav den tredje. Men det är min älsklingskung i alla fall.
Mm.
Ja,
det får det vara. Det
ja,
blir så bra.
Precis.
Jag ska bara slänga in snabbt då Ängen på sjunde trappsteget. Den har jag tjatat om förut, men den är ju väldigt bra, tycker jag. Ändå.
Ja,
jag tycker man får väldigt, man får perspektiv också till sitt eget liv när man står och gnäller över. Men nu kan man stoppa i avloppet eller något.
Ja,
jobbigt som kan hända, någon hårboll har fastnat där. Ja. Läser man Ängen på sjunde trappsteget så lär man sig veta hut.
Ja.
Nej, men det är jättenyttigt faktiskt att förstå. Absolut. Vad folk har gått igenom tiden och hur faktiskt privilegierat vi lever nu.
Mm.
Och så Jackie Bean då, Douglas Stewart. Lite, inte nytappning, inte en annan bok, men en annan misärig inledning som lånas flitigt.
Lånas flitigt, ja. Jag har inte hunnit läsa den än. Jag drar mig lite också, för alla säger att den är så fruktansvärt bra, men så jobbig.
Mm, det är det.
Ja,
men det var ju Ingen på sjunde trappsteget också. Ja, alltså man mådde, man var helt slut när man läste en sån bok.
Så att, den måste man ju ta sig igenom.
Men det positiva är ju, som Frank McCourt, som faktiskt har dött nu, skrev på baksidan att det är under insidan själv att han tog igen sig, alltså att han överlevde den här barndomen som han hade. För det gjorde ju faktiskt inte alla hans syskon, jag förstår. Men han gjorde det. Ryser.
Ja, verkligen. Ja. Jaha. Då har vi väl att göra i hängmattan kanske.
Ja, eller? Men det blir biss i hängmattan.
Ja, precis. Och så måste man ju liksom ligga och dåsa lite och kanske somna lite emellanåt.
Ja, men det är det bästa när man somnar i en bok.
Ja, det är jättemysigt.
Jag hade förra sommaren, mina barn fotade mig. Det var inte vackra bilder. Jag somnade till sängen, var på en sol ute i trädgården och med boken i handen och så bara...
Ja.
Eller med boken i ansiktet. Eller jag har till och med haft boken liksom i handen hängandes från sängen.
Ja,
alltså, massa skumma bilder.
Och så vaknar man när man tappar den.
Ja, exakt.
Ja, så
precis så.
Ja,
men så det hör till.
Precis. Ja.
Ja, precis. Så det är väl det vi ska komma fram till idag då. Eller? Jag har inget mer.
Nej. Det är historiskt i hängmattan. Ja, absolut.
Jag tycker att de borde ha att göra där ute.
Det tycker jag absolut. Ja, ska vi... Vad sammanfattar vi det här nu som? Att det är kul att läsa historiska romaner.
Fantastiskt.
Det är en jättestor genre på biblioteken. Och vi har väldigt mycket bra historiska romaner. Så att får jättegärna komma in och bara ta så mycket ni orkar bära. Ta med en stor kassa.
För
någonting med historiska romaner, så är de ju ofta ganska tjocka.
Mm.
Ser jag.
Kan vara.
Ja. Så det finns ju finns väldigt mycket bra. Man kan också, jag tänkte på det, nu har vi ju pratat om skönlitteratur, men just när det gäller historiskt så kan man ju också läsa biografier.
Ja, men det älskar jag också.
Ja, och det finns ju väldigt mycket historiska biografier. Så här, historiskt på riktigt på något sätt.
Det njuter, det kanske ska viga ett helt avsnitt åt när jag tänker efter höst.
Ja.
På riktigt.
Ja, precis. Nu gav jag henne ett uppslag här.
Ja.
Jag som då gillar fiktion bättre än på riktigt. Ja. Men men då får vi väl säga, vi har ju tagit de böcker som vi ville prata om, eller?
Ja, så vi säger snabbt tid då och så återkommer vi fort istället.
Precis, just nu i sommar som ni vet så kommer vi ju varje vecka.
Mm-hmm.
Jag hoppas att ni inte ska tröttna på oss. Faktiskt. Så därför kör vi lite kortare avsnitt istället.
Men vi vill följa med till hängmattan.
Absolut.
Eller hur?
Ja, vi är med i hängmattan.
Vi är jättegärna. Med hela semestern.
Det går att lyssna på podden också när man ligger i hängmattan.
Ja, jag tänkte att det var så vi skulle följa med. Inte fysiskt.
Nej.
Det tar vi ett annat år.
Precis. Ja, men och nästa vecka då. Så kommer vi igen med berättelser i Bersån.
Mm-hmm.
Och då handlar det om feel good.
Mm.
Och lite annat kanske. Ja. Lite feel good och lite feel bad kanske.
Ja, det är bra.
Det var ju spännande.
Mm-hmm.
Ja. Så att vi hörs igen. Men ha det bra och sköt om er där ute. Och njut av försommaren. Det är ju så underbart alltså ut och gå. Det är den enda fördelen egentligen med månaderna den här, och gå till jobbet den här tiden. Att man får ut i det här härliga, fantastiska vädret.
Jag såg en taxi hit så jag vet inte vad du pratar om.
Ja, nej, men när man kliver utanför dörren och det är liksom fåglarna kvittrar. Det är varmt, det är krispigt i luften. Det är härligt. Det är svensk sommar.
Ja, men det är fantastiskt.
Ja. Så som sagt, sköt om er så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Ja. Hej hej. Hej, hej.